Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Från DI Digital.
Det här är
Digitalpodden. Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan.
Förvaltarna har bränt sig på flera spelbolag.
Spotify byter kontor här i San Francisco.
Svensken Carl Pay tar sin smartphone OnePlus till USA.
Här på Wall Street har Spotify precis noterats.
Sveriges näst största nätläkare tar in 500 miljoner i riskkapital. Nu börjar den riktiga kapprustningen mot jätten Kry.
Och i Silicon Valley pratar ett par techjättar inte bara om att förlänga arbetet hemifrån, utan till och med göra det permanent. Skapar det här en helt ny hemmasittarekonomi?
I Sverige ser vi dock helt andra tecken nu. Blåser förändringens vindar här hemma?
Jag heter då Ida Hansson Brusvits och till vardags är jag nyhetschef på Digital. Och på andra sidan linan så hör du Henrik Ek som är reporter hos oss på Digital. Och du som lyssnar gör det på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitalisering i svenska näringslivet, alltså Digitalpodden.
Digitalpodden sponsras denna vecka av Trustly, ett fintechbolag som utvecklar och säljer betallösningar med målet att göra direktbetalningar smidigt och enkelt för alla. Man gör det genom att koppla ihop kunder och handlare via bankkontot, navet i människors ekonomi. Vi börjar den här veckan av Digitalpodden med dagens heta nyhet. För i morse kunde vi berätta att Sveriges näst största nätläkare, doktor.se, tar in 481,5 miljoner kronor. Varför är det här så intressant, Ida?
Ja, vi vet ju redan att nätläkarna de växer så det knakar. Förra året så dubblades antalet patientkontakter till 1,16 miljoner. Men vi har också sett under de här coronatiderna att ännu fler har sökt sig till nätläkare nu. Dels beror det ju på att man inte kanske vill besöka vårdcentralen för att man ska hålla sig undan så man inte blir smittad. Men så har det också varit så att övriga vården är överbelastad. Så till exempel om du ryckte in till vårdkontakterna och så har de inte svarat helt enkelt. Så då har ju de här aktörerna som Kry, doktor.se och min doktor tagit hand om de här patienterna. Och jag skulle nog tro att de kan räkna med ännu ett superrekord.
Just det. Och intresset även från investerarna var ju stort. Det var högtryck på doktor.se:s runda. De fick ju in mer pengar än de hade tänkt och dessutom tidigare än de hade tänkt.
Ja, precis. De var ju ute för in ungefär 400 miljoner och fick in 500 miljoner istället. Och de ska ju använda de här pengarna till olika saker. Bland annat ska de satsa stort på fysiska vårdcentraler, vilket är lite roligt som digital vårdaktör. Målet är hela 35 stycken. Att de väljer att just satsa på fysiska vårdcentralen beroende på flera saker. Vi har ju rapporterat om den här statliga utredningen som föreslår att digitala vårdgivare måste även ha en fysisk närvaro i de regioner som de verkar inom. Alltså regionen, ni vet, tidigare landsting. Och nätläkarna också pratade om när de är i kontakt med kroniskt sjuka så är det också en fördel att ha fysisk kontakt. När det inte är sådana här lätta symptom så kan det vara bättre att träffas även fysiskt. Och ur ett ekonomiskt perspektiv är det också lite intressant för att kroniskt sjuka står för ungefär 85% av sjukvårdens utgifter idag i Sverige. Och man tänker också satsa lite på mental ohälsa, vilket är också en sektor där det finns stora behov. Men jag skulle tänka också att det här med fysiska vårdcentraler också handlar om intäkter. Det är inte så att de bara är här för att vara snälla. Utan har du fysiska vårdcentraler så är det ju en säkrad intäkt. Till exempel om folk skriver sig där som husläkare eller så. Och dessutom så kan du ju då ta ännu mer betalt för om du har personer i riskgrupp eller kroniskt sjuka som är skrivna där.
Som vår kollega Johannes Karlsson då skrev i den här nyheten så ska pengarna användas för att ta doktor.se ut i världen till fler länder. Deras konkurrent, jätten Kry, finns ju redan på 5 marknader i Europa idag. Så man kan ju anta att mycket av investerade pengar kommer att hamna i expansion även för doktor.se då. Men ska man mäta riskkapital så kanske vi ändå ska påminna om att Kry tog in 1,5 miljarder kronor tidigare i år. Å andra sidan kanske man också ska tillägga då i sammanhanget att doktor.se har ett till intäktsben. De säljer ju sin plattform, mjukvara, till andra aktörer. Hittills har de ju 2 intäktsdrivande samarbeten.
ett med en nätläkare i Brasilien som heter VivaBem och en veterinärkedja som finns på flera ställen i Europa som heter Anicura.
Vi vet dock ännu inte fullt ut vilka som var med och investerade i den här senaste rundan i Doktor.se, men att en väldigt stor del av kakan togs av tidigare storägare som den finländska apotekskedjan Oriola och Bonnier Ventures och affärsänglarna Jens von Bar och Peter Dahlberg. Grundaren Martin Lindman han kommenterar att ja, det är ganska många nya ägare så att intresset verkar vara stort som sagt.
Det där är ett mystiskt svar från Martin Lindman. Vad tror du? Det måste ju röra sig om någon högprofilerad person där. Vi vet ju till exempel att Daniel Ek har investerat i Kry tidigare. Så jag tror att det är någon person av den digniteten, eller?
Ja, men varför inte? Det skulle inte förvåna mig. Det är ju väldigt, som sagt, trendigt inom den här startup-sektorn. Man ska äta rätt, röra på sig. Så även som person så ska du optimera dig själv. Och då ser de ju också möjligheterna i att göra affärer här. Och vem vill inte vara med och effektivisera vården? Mer till fler helt enkelt. Så vi får se. Hoppas att det är någon riktigt het potatis som vi får om sen.
Den här veckan presenteras Digitalpodden av Trustly. Trustly är ett svenskt fintechbolag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online. Direkt till och från bankkontot. Och vi har med oss Louise Nylén, marknadschef på Trustly. Välkommen.
Tack så mycket.
Det är en pågående debatt i Sverige som handlar om hushållens ökade skuldsättning. Och jag har förstått att ni på Trustly nyligen gjort en undersökning bland konsumenter för att ta reda på deras inställning till den här skuldsättningen. Kan du berätta lite grann vad ni fick fram i den här undersökningen?
Absolut. Vi genomförde en undersökning tillsammans med Novus som frågade lite drygt 1000 svenska konsumenter om deras attityd till olika betalsätt när de handlar på nätet. Och vi valde att titta särskilt på skillnader mellan kreditalternativ, alltså när man väljer att skjuta upp sin betalning, och debitalternativ, vilket är när du betalar direkt med pengar du har tillgängliga. Och användningen av kredit har ju vuxit mycket de senaste åren, men resultatet av undersökningen visar att majoriteten, 53%, helst vill använda en debitlösning, det vill säga betala direkt med pengar de redan har.
Och det här leder oss in på nästa fråga. För förra veckan diskuterade vi en ny lag som röstats igenom i riksdagen gällande betalsätt på nätet. Och hur ska den här lagen adressera den ökade skuldsättningen?
Ja, men syftet med den här lagen är att göra köp på kredit till ett aktivt och medvetet val för konsumenten. Så efter den 1 juli kommer det inte längre vara tillåtet för e-handlare att ha ett kreditalternativ högst upp i sin kassa. Och inget av de kreditalternativ man erbjuder får heller vara förvalt.
Och hur ställer sig Trustly till det här?
Nej, men vi på Trustly ställer oss mycket positiva till den här lagen. Undersökningen visar ju att direktbetalning är det alternativ som kunderna föredrar. Och samtidigt erbjuder Trustly en sån tjänst där kunden kan betala snabbt och smidigt direkt från sitt bankkonto. Och det gör vårt alternativ till ett sånt som behöver ligga högst upp i kassan efter den 1 juli i år.
Toppen! Tack så mycket Louise och tack Trustly för att ni presenterade Digitalpodden den här veckan.
Flera av techjättarna har förlängt hemmajobbande till slutet av året. Twitter och Facebook är två bolag som går ännu längre och planerar för permanent distansjobb för en del av sina anställda. Vad handlar besluten om och vad betyder hemmajobbandet för städerna och ekonomin? Med mig för att prata om det här har jag vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson Jeffrey. Hej Miriam!
Hej Henrik! Och du är ju inne på redaktionen idag för omväxlings skull, men annars har ju det Digitals redaktion jobbat hemma länge nu.
Det känns som evigt sedan jag var här. Det var faktiskt så att jag kom och blippade mitt kort i dörren. Så insåg jag i samma sekund att jag har ju glömt kod. Vad är det för kod jag har? Så jag fick gå till vakten och fråga hur jag skulle komma in. Så länge sedan var jag var här.
Ja, det var ju tur att du kom in i alla fall då. Ja, jag måste ju säga att det har varit en förändring för mig också såklart här borta. Jag kan ju inte gå ut och intervjua folk eller gå på konferenser och så i Silicon Valley. Men samtidigt så har jag ju fått ha mer videokontakt med er kollegor. För det ni brukar prata om över skrivborden, det säger vi ju nu på ett möte på morgonen. Och det är ju sent på kvällen här. Och då kan jag vara med och det är fint tycker jag.
Det är verkligen fint att ha dig med, måste jag säga. Men hur är läget där borta då med hemmajobbandet?
Ja, alltså skolorna och många förskolor är ju stängda här. Och folk måste ju helt enkelt då vara hemma och jobba. De som kan och samtidigt ta hand om barnen på olika sätt. Vissa har ju annan barnomsorg såklart, men... Ja, folk varvar ju också mellan hemmajobb och hemskola helt enkelt. Och det har skrivits en hel del artiklar om det här som har delats i sociala medier såklart. Och folk känner sig väl lite splittrade och de får inte ihop allt helt enkelt. Jag har samtidigt då hört att en del av techjättarna skyndar på utvecklingen av produkter och de anställda då som jobbar hemma har jobbat stenhårt med att få klart saker som kanske egentligen skulle lanseras om ett år. Så det har ju, hela den här utvecklingen har liksom accelererats. Hemmajobbandet och det här beroendet av digital kommunikation har ju gjort att den här utvecklingen har gått mycket snabbare av digitala tjänster. Och det har vi pratat om en del redan såklart i Digitalpodden. Men jag har hört då att en del av de här bolagen har gett sina anställda extra ledigt nu för att de är på väg att bränna ut sig helt enkelt.
Ja, men det är på gott och ont det här med hemmajobb. Det märker man ju själv liksom med barn hemma ibland att det blir väldigt splittrat. Det gäller att ta pauser och sådär också när det inte kommer naturligt. Men okej, vad handlar då techbolagens hemmajobbsplaner om egentligen? Vi förstår ju liksom det grundläggande att pandemin har påverkat mycket.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Det är förödande för många anställda om de skulle bli sjuka. Vi har ju till exempel sett Amazon då, på sina distributionscenter med några anställda som till och med har gått bort. Och kontorslandskap liksom bäddar ju ofta för smitta.
Ja, precis. Så det är ju den biten. Men sen ser jag också då många kommentarer kring att bolagen sparar mycket pengar på distansjobbandet. Och det kommer en rapport här från Cognizant Center for the Future Work att bolagen kan spara över 100 000 kronor per år. Runt 11 000 dollar per anställd. Och det är ju betydande om det handlar om tusentals personer. Liksom. Facebook har ju till exempel 48 000 anställda. Och i förra veckan här så la vdn Mark Zuckerberg fram en vision om att han tror att 50% av dem kommer jobba hemma mer permanent under de kommande 5-10 åren.
Ja, det låter ju som pengar helt klart. Sa inte Mark Zuckerberg också att Facebook liksom har pratat om att justera lönen utifrån geografisk plats? Och har han inte också tidigare sagt att Facebook ska betala anställda för att bo närmare huvudkontoret?
Ja, han har ju vänt lite i den här frågan helt enkelt. Han skrev också det i sitt inlägg som att han har tänkt om kring det här och han ser också möjligheter att rekrytera ingenjörer på andra ställen där inte Facebook har kontor i dagsläget och bolaget kommer även öppna nya hubbar här i USA till exempel.
Och han tycker väl att de borde ha gjort det här tidigare till och med?
Ja, precis. Sen får vi se liksom hur fort det här går. Nu jobbar ju alla hemma som läget är nu, men sen har jag pratat med några Facebook-anställda och det är väl inte så lätt i dagsläget att få godkänt att jobba hemma permanent. Sen kommer väl det säkert att utvecklas olika policies för det. Men det krävs då att man är del av ett team där det funkar eller att man får godkänt av sin chef. Och sen gäller det också de mer seniora medarbetarna. Ja, och sen en annan grej med det här med kostnader är ju också att det är inte bara bolagen som sparar pengar, det är ju de anställda också. De kan ju spara in på pendling och tid de betalar för barnomsorg. Barnomsorg är ju dyrt här borta. Och sen så finns det en del av bolagen som ger anställda ett litet startkapital för att utrusta hemmakontoret. Det kan handla om 1000 dollar, så runt 10 000 kronor. Men det är ju ändå små summor i sammanhanget då, i förhållande kanske till vad de sparar.
Ja, det hör man lite grann här också om att Spotify ger anställda betalt för att köpa skärmar och stolar och sådär. Men det här blir ju också intressant ur lite större perspektiv när vi pratar om ekonomin. Nu är vi ju i en ekonomisk kris, men det skulle ju kunna gynna lokala affärsverksamheter på sikt. Många sitter hemma och i sina liksom, förorter eller vad det nu är. Det blir i så fall en kombination av någonting hyperlokalt, hyperdigitalt. Och som du beskrev trenden på det digitalt för någon vecka sedan så var det ju någonting som du kallade för hemmasittarekonomin.
Ja, precis. Det var ju en person som jag intervjuade som pratade om begreppet hemmasittarekonomin. Och han pratade också om att en konsekvens skulle också kunna bli att folk flyttar ut mer från städerna då och så blir det ännu mer hyperlokalt liksom, när det blir nya små samhällen där folk samlas och där det kan byggas upp affärsverksamheter som kanske inte det har funnits grund för innan då. Vi får väl se liksom om det skulle ske mer långsiktigt. Och det är också intressant att se hur det här påverkar folks livsstil mer permanent. Det här med distansjobb har ju diskuterats ett tag, men det har inte riktigt tagit fart. Och nu blir det ju istället som en lavin. Liksom.
Ja, precis. Nej, men det känner man ju själv också. Sådär. Man sparar ungefär en timme om dagen på pendling till jobbet, för egen del i alla fall. Men sen har vi ett bolag som går lite mot strömmen bort hos dig, eller åtminstone i Seattle. Det är ju Microsoft. Microsoft erbjuder ju digitala verktyg för distansjobb, och bolag var en av de första som införde distansjobb på grund av corona. Men samtidigt säger ju vd Satya Nadella att de fysiska mötena spelar en stor roll för människors mentala hälsa. Så att utläsa av det så verkar det väl som att Microsoft då kommer anamma någon form av mix hemma och på plats.
Ja, precis. De har ju jättemånga anställda i Microsoft. Det är väl över 100 000. Det ska bli intressant att se hur de kan liksom organisera den verksamheten med den här mixen. Sen en annan sak som är intressant är också att följa hur den digitala betalningsviljan förändras när folk är hemma mycket mer. Och de har ju redan köpt mer digitala tjänster liksom under coronakrisen. Sen avtar väl det här kanske lite när samhällen börjar öppnas upp igen. Och det har ju märkts här nu att det börjar röra på sig lite när det är samhällen som öppnar upp på olika håll. Och videokonferensverktyget Zooms aktie gick ner här igår, och även Netflix som slog rekord så sent som i förra veckan. Sen så kan det ju också bli så att samhällen öppnas upp och sen stängs igen. Ja, det är också en intressant utveckling. Och sen sa ju också Google här igår att de kommer öppna upp kontoren så smått i juli för de anställda som vill och behöver jobba på plats. Men att de ändå då kan jobba hemma valfritt fram till i slutet av året.
Och vi kommer naturligtvis fortsätta rapportera om hemmajobbandet och hemmasittarekonomin på digital.di.se. Och med det säger vi tack till dig, Miriam, för att du var med idag.
Tack själv, Henrik.
Ja, Ida, som vi hörde lite grann där med Miriam, så är det fullt fokus på karantän och hemmajobb i techmeckat Silicon Valley. Men din spaning är ju att så inte är fallet här i Sverige.
Ja, vi vet ju att väldigt många i Sverige antagligen kommer jobba hemifrån ett tag till. Vi kommer i alla fall göra det. Vi har jobbat hemifrån drygt 2 månader nu. På Spotify till exempel har vi pratat om att jobba på distans resten av året. Och på deras första sida idag, den här printversionen, då har varit en stor rubrik med "Så tomma är gatorna". Och så var en ödesmättad bild på en tom drottninggata mitt i Stockholm. Ingen som inte shoppar. Har du shoppat något, Henrik, på sistone?
Näthandlat.
Ja, precis. Som en god medborgare så näthandlar man.
Exakt. Visst.
Men de här siffrorna som de hänvisar till, de är ju från april. Så det beror ju på liksom, lite vilken data tittar du på. Nu är det ändå snart slutet av maj. Så när jag var ute och lunchade med en investerare igår så var det faktiskt fullt ös nere i Stureplan. Det var så mycket folk. Jag tror att de är tröttna på att sitta hemma helt enkelt. Samtidigt kanske de är smartare med att hålla avstånd och tvätta händerna och så. Men det är ju också svårare att få till affärer om man inte ses. Och de som känner mig vet ju hur mycket jag älskar data. Så när Peter Dinkersby, grundare av tjänsten Boka Bord, ringde mig för att ge mig färska siffror på restaurangbokningar i Sverige, då blev jag jätteglad. Jag bara, hurra för den här datan som då såg rätt så dyster ut. För att bokningen hade ju störtdykt, och de här Boka Bord, de har ju mycket så här kända affärskrogar som tycker till exempel Rish på sitt bord och så. Men nu såg man ju att det hade börjat vända uppåt igen. En rak kurva uppåt. Dock var det fortfarande dystert i Göteborg.
Sveriges framsida, eller hur är det?
Ja, men de kanske ligger lite efter också i coronautvecklingen. Så att vi får se lite om det kanske börjar vända där också snart.
Dessutom är det ju fler som slutar med permitteringar nu. Vi på DIs redaktion är ju tillbaka i 100% arbetstid. Och idag kom ju också nyheten om att H&M går ut och gör detsamma för tusentals medarbetare på huvudkontoret. Jag vill absolut inte jinxa det här, men Rish öppnar, vi jobbar heltid igen. Nu vänder det väl.
Ja, jag hoppas jag snart sitter på Rish och äter en riktigt härlig råbiff och dricker lite bubbel i alla fall en fredag kväll snart igen. Eller vad tror du, Henrik?
Jag gör det gärna sällskap.
Ja, Henrik, du har ju nyligen intervjuat en liten speciell karaktär, och Och han har ju då flugit lite under raden, i alla fall för oss. Själv stötte jag på honom när jag precis varit och tränat. Många verkar tro att han är en PT, i alla fall om man följer honom på Instagram, så är det mycket fokus på träning och så. Det är också han som ska ha stöttat Spotify-grundaren Daniel Ek i hans kroppsliga förvandling, eller hur?
Just precis, vi pratar om en kille som heter Moha Bensofia. Och jag intervjuade honom och jag måste säga att hans liv är ju en av de mest intressanta resor jag någonsin har hört faktiskt. Och jag har ändå hört ett par märkliga livsöden. Han har blivit lite av en fixare, eller vad man ska säga, i techsvängen i Stockholm. Bakom kulisserna så där. Han hjälpte bland annat fiskeappen Fishbrain att gå från 300 000 användare till 3 miljoner användare. Och det är liksom bara genom att vara ute och göra fotarbetet och vara sig själv, som han sa. Men han står och går liksom ännu längre tillbaka, från entreprenör i Costa Rica där han är från, till att bli frivillig soldat i inbördeskriget i Libyen under den arabiska våren. Där han också på att stryka med och räddades av ingen mindre än just Daniel Ek, som jag nämnde tidigare. Så att, ja, du hör ju själv.
Jag träffar honom så kan man ju be om att visa upp. Han har ju till och med ett ärr då från en skottskada på armen där en bit av en kula fortfarande sitter kvar under huden. Men vi hinner ju tyvärr inte gå igenom hela hans liv idag. Men ett tips är att gå in på digitalt.se, för där kan du ju läsa den här fantastiska intervjun med Moha Bensofia.
Digitalpodden sponsras denna vecka av Trustly, ett fintechbolag som utvecklar och säljer betallösningar med målet att göra direktbetalningar smidigt och enkelt för alla. Man gör det genom att koppla ihop kunder och handlare via bankkontot, navet i människors ekonomi.
Och detta var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, för då kommer Digitalpodden ut.
Kolla även in DIs andra poddar, från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd så kan du mejla vår kollega Per Hedlund, per.hedlund@di.se.
Tack för att du lyssnar på oss. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman, och den klipps av Umami Produktion.
Och du, vi hörs om en vecka.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.